Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Märker att jag så att säga försöker variera lite grann intonationen i öppningsfrasen?
Ja, det märker jag. Men, jag är också, men det låter lite också som att du trevar, för att var fjärde eller var femte gång då glömmer du bort vad du ska säga.
Helt. Fan, ta inte bort det här för mig nu. Jag vill ju bjuda på, jag vill ju bjuda på någon slags överraskningsmoment. Så man sätter på en, oj, nu blir det här välkomnandet. Det var ju trevligt, kanske någon tänker.
Ja, och så blir man ju också överraskad att du kommer ihåg. Det är ju en överraskning i sig.
Ja, men den som lyssnar vet ju inte hur många omtagningar vi har gjort.
Nej, true that. Men vi kan konstatera att du har haft 252 gånger på dig. För att det är 252 avsnittet, ja, idag. Och du satte den som en smäck.
Ja, tänk var den sitter nu, ja, ändå. Ja.
Och det är torsdag igen och det är krim. Och fan, nu är vi där igen, att det går runt.
Ja, men alltså, det är helt sinnes det här, Lena Ljungdahl. Vi var ju alldeles nyss på en skärgårdsö. Lapade rosé, skrev bokmanus. Och det kändes som att verkligheten var eoner
bort. Ja, jag vet. Jag vet, och jag vet också att du de senaste dagarna jobb-wise har fått bekänna färg. Du har jobbat i princip dygnet runt.
Ja, det är ju min verklighet så att säga i det här jobbet.
Jag befinner mig så att säga med ena tån i jobbet, så som att det märks i min mailbox att folk har kommit tillbaka till jobbet. För det bara rasar in. Och det blev ju inte mindre ras av att jag var med i P3 och att Filter, tidningen, släpptes samma dag. Då kom det liksom risselrassel igen. Men jag måste säga, as we speak, så sitter jag ju i ungefär samma mode som när du och jag var på ön. Jag har tagit ett fotografi på min poddrig idag. Jag sitter alltså i någon form av flyt.
Don.
Du såg ju en bild. Vad kan man kalla det här?
Ja, det är som ett amfibietält.
Ja, av kanske den lite mer luxuösa varianten.
Ja, just det.
Det är en väldigt lyxig flytflotte med 360 graders och i taket glas. Jag sitter på vattnet i ett hotellrum.
Det är märkligt på något vis.
Och det sköna är att det är små luckor i golvet. Så att man kan, det står att på vintern kan man isfiska från sängen. Jag skulle alltså kunna sitta i min säng.
Det är ju mäktigt. Dagens fångst. Ner,
ja, stoppa ner min metrev och pimpla fisk från så att säga, fotänden på min säng. Men just nu så öppnade vi locket där. Så låg jag och min man bredvid varandra och tittade ner och konstaterade att vi räknade maneter istället.
Aha, det är lite läckert förstås.
Ja, det var faktiskt kul. Men, podden rullar på och vi är ju tillbaka. Och nu kommer vi så att säga behöva spänna upp oss ordentligt i båge och brygga. Mm. För att snart går ju, boken släpps ju. Jag såg igår var det 38 dagar kvar.
Oj.
Igår, då var det ju då söndag. Mm. Eller måndag eller vad fan det nu var. Ja. Men det är
skiter
inte
ju inte
kvar,
du så
Anna.
Lite i vilken dag det var igår så att säga.
Högaktningsfullt skiter jag i det. Men jag kom ju på nu att när det här går ut så är det ju absolut inte 38. Utan ni får helt enkelt räkna bort några dagar. Eller skulle jag vilja säga, så går ni in på vår hemsida ljungdahloginghede.se, för där finns det en jävligt snygg nedräkning till släpp.
Just det, ja.
Det var där jag såg det. Och vi fick ju också ett mejl som, och då har det kommit till vår kännedom att bokjäveln har ju redan börjat skickats ut till diverse journalister som sitter och läser det.
Ja, och det där är ju, det är en blandad känslomix. Så att
berätta
säga.
Om dina mixade känslor.
Nej, men alltså så här, nu börjar ju tidningen höra av sig och säga så här, nu har jag fått er bok. Och när jag har läst den, då skulle jag väldigt gärna vilja intervjua er.
Mm.
Och då känner man så här, tänk om man inte återkommer efter en vecka. Han behövde en vecka på sina sista nu att läsa boken. Det kanske bara plötsligt rinner ut i sand, tänker jag.
Ja. Jag undrar varför inte jag har en bok i min brevlåda om den har börjat skickas ut. Varför har jag inte en bok själv?
Det kan man fråga sig.
Det kan man fråga sig. Ja.
Allt det där kommer att lösa sig.
Allt kommer att lösa sig, allt kommer att bli bra. Men nu ska vi nog inte hålla våra lyssnare på halsen länge, för att de undrar ju hur det går för Olle Möller. Sist vi pratade om det här, det sista du sa, om jag minns rätt, vilket jag oftast gör, det är ju att misstankarna hade stärkt så pass mycket så att han blev anhållen, karn, för mordet på lilla flickan. Vad hette hon?
Gerd.
Gerd, ja.
Mm.
Och för er som inte har lyssnat det, då skulle jag väl jag trycka på paus här nu då. Och så skulle jag lyssna på förra avsnittet innan ni lyssnar vidare på avsnittet. Bara ett tips.
Ja, det blir ju mer logiskt att alltså, lyssna i den ordningsföljden.
Ja, så det är riktigt. Ta oss vidare nu, Anna.
Vi lämnade ju lyssnarna med en cliff av Guds nåde. För att Olle Möller, han blev ju anhållen. Men han frigavs bara någon eller några dagar senare.
Och varför då?
Ja, alltså, men man hade helt enkelt inte tillräckligt med bevis för att hålla honom sittandes.
Mm-hmm. Mm.
Utan här fick det göras omtag, så att säga. Och det skulle dröja ett helt år innan nya bevis tillkommer. Och han skola gripas på nytt.
Mm-hmm.
Och nu så har man bestämt sig för en liten ny strategi. Sannolikt för att försöka få ett erkännande. Man börjar prova lite nya olika tvivelaktiga metoder.
Ja, man skulle så att säga skruva fram.
Ja, så uppfattar jag det. Det känns lite när man läser om det här som ett desperat sätt så att säga. Att liksom komma vidare i utredningen helt enkelt.
Var det nu man uppfann de så att säga de tusen nålarna och pick-i-pick? Metoden.
Pick-i-pick-metoden, ja. Den föddes här. Det är helt riktigt.
Fan, vad intressant.
Nej, det han fick göra då var att sitta då i ett förhörsrum. Och framför sig så hade han en sån här svart griffeltavla. Och då hade de skrivit olika kombinationer på den här tavlan. Och så vitt jag förstår det så skulle han alltså minnas. Man tog bort tavlan och så skulle han då minnas de här olika kombinationerna. Och ja, men lyssna nu, det här är så skruvat.
Nej, men nu har ju du blandat ihop det här när de ska upp till det här jävla trollet i Fångarna på fortet.
Just det. För att få den sjunde nyckeln så måste du svara på en gåta. Nej, utan det de gör samtidigt då, det är att hålla en halsduk framför Olle Möller. Och han kämpar ju nu här då för att minnas de här siffrorna. Och mitt i det här minnesexperimentet så byter de ut halsduken han har framför sig till offrets halsduk. Och förväntar sig då någon form av liksom reaktion hos Möller när han ska känna doften av sitt då offer, enligt hypotesen. Och mycket riktigt,
det är så dumt.
Och det som händer är att Möller blir ju alltså störd under försöket här och får ju plötsligt svårt att minnas sifferkombinationerna. Och det tolkar man då som ett stöttande bevis för att han är skyldig till mordet på Gerd.
Man kan ju också tolka det som att det är jävligt störigt om någon står och viftar med textil
i sjucken
på dig när du försöker komma ihåg siffror.
Ja, det är klart det är. Det hade väl stört vem som helst. Ja. Men alltså, vi har ju pratat om polygrafens vara och icke-vara i något tidigt avsnitt. Och vi har också pratat lite förhörsmetoder. Och det kanske för övrigt är dags snart igen att göra ett nytt förhörsavsnitt. Men alltså, du har ju rätt bra kläm på det här med förhör. Är det tillåtet att använda såna här ovederhäftiga metoder? Alltså, kan man liksom testa vad som helst för att få fram ett erkännande eller? nya uppgifter?
Nej, alltså det är inte så att det är verkligen rakt upp och ner står skrivet exakt hur du ska bete dig i ett förhörsrum eller exakt vad du ska så. Men så här, det finns ingen som säger att jag inte får vifta en halsduk framför näsan på någon när de förhör. Man ska ju bete sig man får inte vara kränkande, man får inte så här,
våldsam.
Göra så. Vad sa du?
Nej, våldsam. Alltså,
nej, men exakt,
fysiskt
exakt.
Påtvinga.
Det ska man inte
uppgifter.
Göra med några så här, former av interaktioner. Men om det i efterhand skulle visa sig att under förhöret så använde förhörsledaren Lena Ljungdahl olika saker, då hade ju det som har kommit ut ur förhöret hade inte kunnat användas till någonting. Mm. Förhöret hade blivit diskat, kan man väl lätt. Det är så här, eller så här, det hade ju absolut kunnat användas i rätten, för sånt rättssystem har vi, att det spelar ingen roll på vilket sätt det kommer framkommit, men man hade inte lagt så mycket vikt vid informationen.
Just det.
Det är ungefär som att om du förhör någon som är jättefull eller befinner sig i en psykos eller något sånt här, då kan man ju ifrågasätta om det var särskilt smart. Det är inte olagligt, men det som den här personen har sagt, det kommer inte vara lika stor vikt som till exempel om personen är nykter eller vid sina sinnesfulla bruk. Nej. Och du har betett dig som en rimlig människa och personen har haft en försvarare i rummet som har sett allt detta. Då ger det lite mer vikt, så att säga.
Mm.
Men jag fastnade också vid, det var ju väldigt, väldigt länge sedan vi hade ett avsnitt om förhör. Det var ju ett av våra första avsnitt. Ja. Så att det är verkligen på tid att prata lite förhörsmetoder och sådär. Så att säga, rond två. Det får vi göra under hösten, tycker jag.
Ja, det är jag sugen på. Hur den är, man har ju gjort ett omtag här nu i utredningen. Man har efterlyst nya vittnen. Man har gjort en rad olika typer av analyser. Och här i december 1940 så finner åklagaren det rimligt och rätt att väcka åtal mot Olle Möller på grunden då våldtäkt och misshandel varvid döden har infallit. Och frågan är ju nu då, vad hade åklagaren att framlägga för typ av bevisning? Dels så hade de fått fatt i ett vittne som plötsligt hade ändrat sina uppgifter angående iakttagelse från Birkastan där Gerd försvann ifrån, om du minns. Som nu plötsligt hävdar att hon minsann visst känner igen Möller. Nu ska vi komma ihåg att det här hade ju nu skrivits om en del i media och så. Och Möller var ju känd för väldigt många människor som den atlet han ju var. Men man hade mer. Man hade också ett skrapmärke som man hade hittat på i Möllers bil. Ett skrapmärke som man uppfattade hade orsakats av Gerd medan hon sparkade. Att hon skulle så att säga ha legat i skåpet på bilen och sparkat och orsakat detta skrapmärke.
Men hade man gjort någon analys då på den här tiden, hade man gjort en analys då av Gerds sko och skrapmärkets beskaffenhet, inte vet jag, gummirester eller
ja,
vad?
Bra
hur
fråga.
Kan man tolka så?
Jag har faktiskt försökt att hitta den analysen eller information om den analysen men inte lyckats med det. Men jag utgår från att om man nu har ändå lagt fram det här som bevis att det måste ha funnits någon slags överensstämmelse av den typ som du nämner. Antingen att, enligt Locardo naturligtvis, att någonting från Gärdsko är avsatt i märket och vice versa. Att kanske färgflaga från bilen, alltså insidan av bilen har avsatts på skon. Men man ska komma ihåg att alltså, den här typen av jämförande undersökningar används ju ganska flitigt inom liksom, svensk kriminalteknik idag också. Men det är ganska svårt att liksom, få en fullständig överensstämmelse. Så att, ja, jag vet
ett
inte.
Indicium kanske.
Kanske ett indicium.
För bara, den här personen som hade ändrat sina uppgifter.
Mm.
Har du hittat någonting om varför
hon... Det har jag inte, utan mer att det beskrivs som att det nu plötsligt fanns ett huvudvittne, så att säga, som med säkerhet har kunnat peka ut Möller. Det fanns också en håranalys med här nu, som mm-hmm. hade lagts fram. Och det fanns överensstämmelser mellan då hår säkrade på gärdskläder med hår från hund som har tillhört då Olle Möller och som har liksom fraktats i, transporterats i den här bilen. Mm. Men vi ska komma ihåg att de här analysmetoderna var ju extremt trubbiga vid den här tidpunkten.
Får du förklara för våra lyssnare, vad är en trubbig analysmetod?
Ja, men idag kan man ju jobba med kemiska metoder och titta på liksom, innehåll i ett hårstrå till exempel. Mm. Och man kan gå ner med finare mikroskop och titta på mycket större förstoring på små, små ja, strukturer helt enkelt i ett hårstrå. Mm. Den tekniken hade man ju inte vid den här tidpunkten, så det blev ju mer en grov liksom, bedömning och uppskattning. Mm. Vi kommer återkomma lite grann till det här, för det ska sen, senare visa sig att den här håranalysen kanske inte var så solid trots allt. Dessutom så trädde en träningskamrat till Mölle fram vid den här tidpunkten då inför huvudförhandlingen och uppgav att de hade tränat vid Lötsjön, alltså den plats där Gerds kropp anträffades vid tillfälle efter Gerds försvinnande. Och vid någon tidpunkt så skulle Mölle plötsligt ha försvunnit en kort stund, alltså avvikit från träningspasset. Och åklagaren menade då att det här skulle ha skett som en del i att Möller skulle ha gett sig iväg för att besöka kroppen på nytt. Mm-hmm. Och vidare så hade man tittat på Möllers alibi för tidpunkten för Gerds försvinnande och funnit att han inte hade något riktigt alibi. Och dessutom menade åklagaren att man hade lagt ner en stor möda på att utesluta andra eventuella misstänkta.
Ja, okej.
Okay. Vad säger du, Lena? Hade åklagaren på fötterna här?
Nej. Alltså, jag tycker fortfarande att det är rätt så tunt. Så här, allt det här kan ju stämma, men om vi ska prata om ställt utom allt rimligt tvivel.
Mm.
Det går ju så att säga inte med säkerhet att säga vad Möller gjorde för att han avvek en stund från en löprunda några dagar senare. Det kan ju stämma att han försvann. Han kan ju också ha sprungit i skog. Alltså om jag tänker att jag är nu Möllers försvarare så skulle jag vilja säga absolut, han försvann en stund, men han var ju tvungen att springa upp i skogen med regnskita. Det finns ju hittills, med det de har tagit fram, så finns det ju kanske ett knippe olika typer av rimliga förklaringar som man skulle behöva ta hål på då. Med att liksom släcka de olika typer av alternativa förklaringar till de här indicierna.
Just det.
Och framförallt om du säger att kriminaltekniken också vid den här tiden var ganska trubbigt. Om man med säkerhet kan säga att Gerds sko har varit i hans bil.
Mm.
Ja, nu börjar det, eller om man med säkerhet kan säga det här med hår. Men om det bara är så här, det tyder på det. Absolut. Visst, anhållen, men åtal och dömd, kanske inte på det här.
Kanske inte. Eller så kanske han blev just det. Åtalad och dömd. För det var nämligen så att Olle Möller dömdes här mot sitt nekande till, och det här är tuffa bud i Mellerud så att säga, 10 års straffarbete. 10 års straffarbete på Långholmen. Och det här var ett enhälligt beslut i rätten. Men det fanns tvivel. Det fanns ganska mycket tvivel trots allt. Alla vittnen hade ju som sagt inte pekat ut Möller. Vissa hade uppfattat och beskrivit en helt annan klädsel än den som Möller ägde överhuvudtaget och normalt liksom förknippades med. Och av de flickor som hade pekats ut då så som varandes antastade av Möller, för det var ju så att det trädde ju fram personer då anonymt och tipsade om att det fanns flickor de kände till som hade antastats av Möller. När man höll förhör med dem så förnekade de bestämt att det skulle ha skett. Och relationer han hade haft med kvinnor, de kvinnorna förhördes och de förnekade att det skulle ha funnits perversa, så att säga, tendenser hos honom och så vidare. Däckavtrycket, om du minns, det som man hittade på brottsplatsen.
Just det.
Det bedömdes vara färskt och absolut intressant för dumpningen av den här flickkroppen. Men det stämde överhuvudtaget inte alls in på Müllers bil.
Nej.
Så det här skulle ju då överprövas och prövas i hovrätten. Och nu kom försvaret med sitt artilleri, så att säga, och presenterade nu helt nya vittnen. Och nu var det fråga om tre unga män i 20-årsåldern som hade befunnit sig vid Lötsjön den här kvällen när Gerd skulle ha mördats, våldtagits och mördats. Och de hade sett en bil på den här platsen med en mörkklädd man i filthatt på förarplats. Och bredvid den här mannen skulle då en liten flicka i vit mössa ha suttit, alltså synligt då fram i kupén. Och de här tre männen skulle ha passerat bilen nära, så pass nära så de kunde säga vad det var för typ av bil. Och det skulle ha varit en skeva. Det stämde att Gerd bar en vit mössa vid sitt försvinnande. Och en mörkklädd man med filtmössa skulle även av andra vittnen ha beskrivits ha observerats på Torsgatan. Så att det här, och det här stämde ju inte då. Müller hade en Ford, så det var liksom fel bil, det var fel klädsel. Och sammantaget så pekade ju den här, vad ska man säga, iakttagelsen på att det faktiskt mycket väl skulle kunna vara fråga om en helt annan man som körde omkring med Gerd i förar eller i passagerarsätet och inte alls då inslängd bak i lastutrymmet på bilen.
Det här däcktrycket då, passade det bättre ihop med en skeva?
Vet inte faktiskt.
Nej.
Okay. Nej. Det är faktiskt, det har varit, nej men så här, jag har hittat lite sån här mer djuplodade beskrivningar av analyser, men väldigt, det har varit jättesvårt att få tag i, så om det är någon där ute som sitter på information vad jag kan få tag i det, så skicka gärna till mig. Men hundhåren, det har jag i alla fall snokat rätt på. Här klev en professor Palmgren, eller professor Palmgrens namn kom upp på agendan igen. Det var ju han som hade gjort analysen inför tingsrättsförhandlingen. Och det skulle visa sig att dennes utsaga om denna vissa likhet mellan de här ihopsamlade hårstråna eller hundhåren skulle visa sig vara tunn. Dessutom fanns det i proverna från Müllers bil blandat med hundhår även rikligt med katthår. Och katthår fanns det i samtliga prover som man säkrade från Müllers bil. Men det fanns inga katthår whatsoever på Gerds kappa. Och det är lite intressant.
Ja, där borde det ju då även de ha överförts enligt Locard i så fall.
Eller hur?
Om de fanns så rikliga, ja.
Det är ju svårt så att säga, nu utgår jag från att man då får kanske kvantifiera. Och jag menar, slumpen kan vi aldrig bortse ifrån. Men om det i 15 ihopsamlade prov från Müllers bil finns katthår tillsammans med hundhår, så är det ju faktiskt väldigt osannolikt att Gerds kappa var i kontakt med bilen om det inte finns ett enda katthår på den.
Nu måste vi ta en liten broms här. Jag fick en sån rolig bild. När ni gör de här rekonstruktionerna och testerna, nu såg jag liksom kriminaltekniker Anna Jinghed i Sweden framför mig få sätta på sin vit toppluva och kappa, och att du liksom på säga får rotera runt din egen axel i skuffen på en Ford Escort vid ett par tillfällen och sen hänga av jackan och så in igen. Är det liksom så ni håller på?
Ja. Alltså det första vi gör ju är ju att så att säga sektorindela det här utrymmet. Så att vi vet att vi har tagit prov 1 från sektor A1-3 kanske.
Absolut, det köper jag. Men jag vill gärna inte bli av med bilden av att du då i klädgärdskläder får rotera.
Alltså,
in
i gärdskläder? Alltså,
Nej, men alltså om du skulle göra den här rekonstruktionen.
Jag förstår
för
nu vad du menar.
Fastna på Gerds kappa. Mm. Klär ni på er liksom?
Nej.
Är det du med din kroppshydda? Eller hur gör ni detta?
Jo, det ska jag tala om för dig. För att förstå hur sannolikt det är att i det här fallet hår har överförts. Eller fiber som vi ju ofta jobbar med. Så gör vi ett smittprov. Vi undersöker helt enkelt hur lätt smittar den här klädseln i bilen. Spår från sig till ett annat plagg. Eller en annan yta. Och det gör vi med en speciell sorts tejp. Helt enkelt.
Det var tråkigt att höra. Mm. Det hade varit mycket roligare om liksom, nu behöver vi ha en människa som på något sätt tar sig igenom den här ventilationstrumman för att se om det är rimligt att man kan skada sig. Så här,
ja, men...
Kriminaltekniker Anna Jinghed i Sweden, det blir du som får trycka igenom den här ventilationstrumman, för du är ungefär lika stor som offret.
Ja, men, alltså,
det är roligare att tänka
ja,
så.
Ja, och du är helt rätt på det. Vi gör jättemånga typer av rekonstruktioner, och den typ som du är inne på här, att helt enkelt sätta på sig ett plagg, kanske ett likadant plagg som offret har burit, och faktiskt rulla runt, det skulle vara fullt möjligt. Möjligt genomförbart och rimligt
kanske
att göra.
Kanske att du vid något av de här tillfällena dokumenterar detta och bjussar lite på när du gör de här grejerna.
Jag ska säga att just den här delen av mitt yrke, det är en av de roligaste delarna.
Ja, det förstår jag.
För det är liksom live-forskning.
För jag är en jävel på att åla i olika saker.
Det kan säkert behövas. Men du, innan vi går vidare, ska vi ta en liten paus?
Det gör vi. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Det är avsnitt 252. Jag sitter i en säng, blickar ut över Östersjön och njuter av Annas ljuva stämma när hon tar oss igenom fallet om Olle Möller och huruvida han har mördat Gerd eller icke.
Mm.
Var befinner vi oss nu?
Nu tar vi ett litet skutt fram till början på 50-talet. För du minns att Olle Möller dömdes mot sitt nekande till ett långt straff på Långholmen. Han kommer att släppas fri i början på 50-talet. Och här träffar han en kvinna som han så att säga stadgar sig med. Och skaffa barn med. Han blir pappa till en liten flicka. Och det beskrivs som att hans önskan vid den här tidpunkten är att, så att säga, återgå till ett liv så som det såg ut före detta. Med Gärdutredningen och domen och allting. Så han återgick till sitt liv som potatishandlare helt enkelt. Men sen händer det då. 1955. Femåriga Kerstin Blom från Stockholm mördas och anträffas styckad.
Ja.
Kerstin återfinns en vecka efter försvinnandet vid Dalbysjön. Är den bekant för dig? Dalbysjön.
Nej.
Nej. Polisen fann att det fanns stora likheter här med Gärdmordet. Dels så var det ju fråga om en liten flickas försvinnande, och dels så fanns det ju sexuella, så att säga, förtecken. Och det är klart att det är väl en naturlig del i en liksom, tidig spaningsinsats att tänka i de termerna. Att det kan vara fråga om en och samma gärningsperson. Sen hade hon försvunnit ganska nära den plats där Gerd hade försvunnit. Och det är ju inte så ovanligt att liksom, serieförbrytare faktiskt verkar inom ett och samma område. Och gärna ett område där man hittar väl och allt
Visst.
Det här.
Ja, exakt.
Nu var det flera vittnen som kontaktade polisen. Varav flera uppgav att man hade sett Möller tillsammans med Kerstin Blom. Det skulle sen visa sig vara felaktigt. För att Möller hade alibi för tidpunkten. Men det fanns liksom en delad, återigen, församling här. Både inom det rättsliga och inom det publika, så att säga. Möller var alltjämt en känd person som nu dessutom hade avtjänat ett 10-årigt fängelsestraff för ett barnmord. Nu börjar man hitta andra anledningar att frihetsberöva honom, för att man kunde ju inte binda honom till Kerstin Bloms försvinnande. Men det fanns då starka krafter här som menade att det här alibit kanske inte var rätt, eller att det fanns förklaringar. Och att den skulle vara att det var Möller som hade fört bort Kerstin. Då blev rubriceringen en helt annan istället. Häleri fick man honom på.
Jävla hopp.
Så ja. Man tar in
han
honom.
Han sålt en bilstereoapparat.
Ja, av tidigt slag.
Ja.
Tidigt snitt. Man tar in honom på misstanken häleri och håller extremt hårda förhör i 4 dagar med honom. Men de får ingenting i de här förhören och åklagaren kan inte se att det finns skäl att hålla honom frihetsberövad och släpper honom fri. Möller bestämmer sig här för att lämna Stockholm. Han är nu fed up på hanteringen av honom som person och upplevelsen av att vara jagad av många. Han vänder sig till Örebro. Han flyttar till Örebro.
Mm.
Och det är inte en slump. Örebro var hans uppväxtstad, så att han var väl bekant med orten. Han köpte sig en gård, startade ett hönseri. Heter det så ens? Hönseri.
Absolut.
Vad har vi på hönseri?
Det heter det.
Sen fick han dessutom jobb här i Örebro på saluhallen. Närmare bestämt på Mellgrens fisk. Så att han stadgade sig här med sin hustru på en gård strax utanför Örebro där han bedrev hönseriverksamhet och jobbade på saluhallen i Örebro. Och här fick han en lugn period i livet. Men ganska snart så vänder sig Stockholmspolisen till Örebros polisdistrikt och vill initiera en spaningsinsats riktad mot Möller. Och det är då i syfte att kartlägga hans förehavanden. Hur han rör sig, vilka hans tidpunkter är, platser, umgängen och så vidare. Mm-hmm. Och detta för att man fortsatt jobbade för att lösa Kerstin Blom-ärendet. Vad säger du, Lena? Alltså, för mig så verkar det lite märkligt hur hans beteendemönster på en helt annan ort skulle kunna generera utredningsvärd information för att lösa ett mord som har skett 20 drygt mil bort och ett antal månader tidigare.
Ja,
vad tror du?
Alltså om man tänker spaningsresurs, det kräver ju mycket tid, det kostar rätt mycket pengar, kräver mycket personal. Och det brukar man ju inte, nu pratar jag inte om förra sekelskiftet, utan man brukar ju vara lite, man vill ha lite så att säga return of invest. Att man bara förutsättningslöst ska börja spana på någon och hoppas på att den personen gör någonting mitt på dagen som skulle kunna lösa någonting. Ja, då ska man fan i mig ha på fötterna, så tänker jag. Mm. Och det kanske de hade. Mm. Eller så kan det vara så att man hade ingen annan liten trådstump att dra i.
Och att dra
man,
i?
Nej. Och att man då måste någonstans börja. Och det är inte så att... Vi brukar ju låta så här, eller vi brukar säga så här. Ett historiskt uppvisat beteende är en ganska stark indikator på ett kommande uppvisat beteende. Mm, mm. Inte ett lika med säcken, men det är en ganska stark indikator. Så att man hoppas väl kanske på att han ska göra något litet misstag. Eller att man ska fiska upp någonting eller förstå någonting mer. Det är inte alltid att man har så här skitmycket kött på benen för spana. Nej. Men det låter ju lite halmstrå.
Ja, och jag tänker så att det kanske fanns att säga andra saker bakom här som inte har släppts till det offentliga, så att säga, som inte jag kan.
Kan finnas lite underrättelseuppslag,
ja.
Saker att jobba på.
Jag utgår nästan från det, för jag vet ju från liksom dagens, så att säga, polisarbete, så är ju för det första är det här insatser som är tämligen resurskrävande.
Ja.
Så att det bör ju ha funnits, liksom, det bör ha kunnat motiveras, tänker jag.
Får jag göra ett litet sidsteg? Jag hann inte riktigt, jag tänkte ta det där vid häleriet, men jag hann inte riktigt.
Ja, jag beklagar.
Nej, Inte alls. Jag tyckte det andra var så intressant. Men det här du sa att man hade liksom inte så mycket att jobba på, så man öppnade upp lite av en utredning på häleri istället. Då kom det en sak till mitt minne. Prinsessbröllopet mellan Victoria och Daniel. Då hade jag en väldigt spännande arbetsuppgift, och det var att jag ansvarade för Stureplan. när så att säga kortegen skulle sladda ner för Kungsgatan, svänga höger och Kabriasgatan ut. Och då korsfilmar man hela kortegen.
Vänta nu. Alltså det här, nu får jag så många frågor. Du ansvarade för Stureplan. Alltså vi pratar om typ en allmän plats.
Ja. Den ägde jag. Okay. Nej, det gjorde jag inte. Jag jobbade på span då. Min uppgift var att så här, väldigt tydligt, från den här metern till den här metern, när kortegen åker förbi, då ska du filma alla händelser. Så att om någonting, tänk så här JFK, om någon under den här sträckan skulle göra någonting, då ska du ha det på film. Punkt. Det är min arbetsuppgift. Så att jag hade ställt mig väldigt bra, skulle filma. Och då fick vi rapporter gällande, kan du, Lena, du står rätt bra där uppe och du ser så bra, kan du kika lite på den här personen som står och hänger utanför det här staketet utanför Fridays. Och då zoomade jag in och så tänkte jag så här, den där mannen ska absolut inte stå där när kortegen kommer.
Det var något du reagerade på, så att säga, där i hans
beteendemönster. Vad har vi att jobba med här nu? För att avhysa, bort, avvisa, avlägsna, omhänderta, gripa. Jag bara, du vet, jag börjar jobba med mina verktyg. Och då skickade jag fram två av mina mest fantastiska personer. Så sa, den här personen brukar då och då vara lite påtänd av olika typer av narkotiska preparat. Och då gjorde de det. Och så konstaterade de snabbt att den här personen behöver nog lämna urinprov i Södertälje. Vi åker.
Så passande.
Det är alla andra polisstationer fulla. Ja, så att vi måste åka till Södertälje och lämna urinprov. Bra, sa jag. Och då kommer ni göra det fram till runt 12.30. Då har han kissat klart. Så. Så att, och det var ingen konstighet med det, för personen var mycket riktigt påverkad av narkotika. Men ibland behöver man liksom jobba med, vad har vi att jobba med våra lagstöd nu för att få väck personen från platsen. Ja, det var bara ett litet...
Och faktiskt förebygga en potentiellt ordningsstörande situation ju.
Ja.
Vad intressant. Jag fick lite så här, när du sa, jag fick Stureplan, då såg jag framför mig att de här insatserna föregås av en runda monopol.
Ja, exakt.
Jag kan ta Östermalmstorg. Vad ska du ha för Narva? Narvavägen?
Nej, men jag tror också att det kan vara intressant för att lyssna och veta hur jävla mycket saker som pågår i kulisserna. Bara vetskapen om att varenda jävla meter av hela kortegen fanns på film. Utifall att man i efterhand skulle få reda på att det hade hänt någonting någonstans. Då har jag han på film, eller hon.
Otroligt.
Nåväl, tillbaka till Olle Möller för fan.
Tillbaka till Olle Möller och tillbaka till Örebro. Du minns kanske att han begav sig till Örebro 55-56 någon gång där. Och han har några lugna år. Den här spaningsinsatsen bedrivs riktad mot honom, men ingenting av intresse framkommer där. Förrän någonting händer 1959, tisdagen den 26 maj. På den här dagen så har Olle Möller en tid på ortopeden på regionssjukhuset i Örebro. Han har nämligen haft stora problem med sin rygg och har fått en tid. Och det han gör den här morgonen, det är att han lastar in sin moped i sin bil. För mopeden skulle in på, eller bilen skulle in på reparation. Och då var planen att han tar moppen, så att säga, därifrån, från verkstaden.
Men vänta. Han ska till ortopeden för han har jätteont i ryggen. Och sen lyfter han in sin moped i sin bil. Det är en jättekonstig meningsföljd. Jag ser vissa så här,
Vad roligt. Ja, jag utgår från att han har haft någon form av hjälpmedel, så som en ramp eller en jag vet inte vad.
Jag såg precis framför mig honom som en sån här som har gripklo för att dra på sig stödstrumpan, och så kom nästa mening att han ja, men för all del, jag låter den passera.
Ja, alltså det är så det i alla fall beskrivs, ja, att han gör den här morgonen. För att han skulle nämligen vara klockan 10 på ortopeden. Så planen var här att först jobba några timmar på saluhallen, sen åka till ortopeden för att senare då lämna bilen på verkstad och ta moppen hem. Men nu skulle det visa sig att på ortopeden var man kraftigt försenade den här dagen. Och när, alltså han satt där i många, många timmar, och till slut så började det bli tajt för att hinna till verkstaden. Så då lämnade han ortopeden. Han struntade i att få sin konsultation och drog därifrån. och efter att han hade lämnat in bilen så var han hemma ungefär 16.00 på eftermiddagen för att lämna återigen sin bostad klockan 17, och tog då moppen till saluhallen och jobbade ytterligare några timmar. Det är så den här dagen sen ska komma att beskrivas kronologiskt av Möller. Och varför då? Jo, för att den här dagen händer någonting speciellt. Det är nämligen så att 34-åriga Rut Lind, gift med lantbrukaren Gunnar Lind, hemmahörande i Fjugesta. Det är mina trakter här. Mm. Ja. Hon hade varit på regionsjukhuset samma dag som Möller. Och efter sitt besök så var hon plötsligt försvunnen. Lind var som sagt bosatt i Fjugesta, och det ska ganska snabbt beskrivas av personal på sjukhuset och andra patienter att hon skulle ha samspråkat med en annan patient. Och för denne så skulle hon ha nämnt att hon skulle få skjuts hem efter sitt besök. Och den här som uppger de här uppgifterna skulle även sen ha sett den här mannen, eller en man, plocka upp Rut Lind och beskrivit att mannen hade skjorta, troligen en rutig, i bland annat en grön nyans.
Mm-hmm.
Man började prata med fler vittnen här och folk som trädde fram som hade varit på i det här väntrummet vid samma tidpunkt och utanför sjukhuset här på eftermiddagen. Och det framkom uppgifter som tydde på att Lind skulle ha hoppat in i en mindre lastbil några kvarter från sjukhuset. Och här drar man igång stora skallgångskedjor för att eftersöka Rut Lind. Idag, Lena, vad tror du man hade gjort idag? En kvinna anmäls försvunnen efter att hon har varit på ett läkarbesök, eller i vart fall skulle ha gått på ett läkarbesök, och plötsligt försvunnit när hon är klar på sjukhuset. Mm. Hade man så att säga dragit igång den stora apparaten direkt, eller hade det här varit fråga om någon form av avvaktan först och kanske tidiga åtgärder för att försöka hitta möjliga naturliga förklaringar till försvinnandet? Eller vad är din erfarenhet?
Ja, eftersökna personer är inte min absoluta men jag skulle säga så här, vi ska ju komma ihåg att de absolut allra flesta människor som försvinner kommer ploppa upp igen. Det finns nästan alltid
det finns naturliga förklaringar, ja.
Ja, nästan alltid. Och det finns så att säga frivilliga försvinnande, så att andelen människor som bara hux flux försvinner, det är en försvinnande liten mängd. Men ja, det är det. Och då drar man igång såna här MSO eller EFP som det heter också, där man på ett väldigt strukturerat sätt drar igång en sökinsats. Mm. Och då ser man ju lite till så här, när, var, hur och omständigheterna. Så, jag menar, är det en inte vet jag, någon som är på väg hem, ett barn som är på väg hem och inte kommer, ja, då drar man på stora trumman på dirren. Är det en dement som har försvunnit från ett demensboende, ja, då letar man i närområdet och på tanta Lurans gamla tandläkarmottagning typ. Och ställer massa frågor. Så det beror lite på, skulle jag säga.
Ja.
Vem,
ja,
men jag, när, jag... var, hur och så vidare.
Jag delar din uppfattning, men det man väl generellt kan säga är att om det uppkommer så att säga minsta antydan till att den försvunne ska ha utsatts för ett brott i samband med försvinnandet, ja, då kommer man ju faktiskt mobilisera ganska mycket krut för att försöka klarlägga vad det är som har hänt.
Och då är det också bråttom, för den första tiden är också väldigt, väldigt viktig då.
Ja, exakt. Och i fallet Rut Lind så var det så att man tidigt misstänkte att hon skulle kunna ha utsatts för brott. Och det första man gjorde var ju naturligtvis att försöka klarlägga vilka andra hade hon kunnat samspråka med i det här väntrummet medan hon väntade och under de här timmarna som förflöt medan ortopeden jobbade i kapp i schemat så att säga.
Mm.
Och det skulle ju då visa sig att Olle Möller och Rut Lind har befunnit sig i väntrummet vid samma tidpunkt. Ett vittne beskriver att hon mycket riktigt har sett Rut Lind och Olle Möller samspråka. Och ett annat vittne berättar att han ska ha burit en grönrutig skjorta.
Men Anna, det enda jag tänker på är ingen rök utan eld. Det är väldigt många gånger som Olle Möller råkar ha befunnit sig. Råkar.
Mm, det börjar ju bli så nu.
Vilket spännande ärende.
Mm, faktiskt. Mm. Det är det. Och vad som händer i det, det får man ju veta mer om en vecka.
Oh, är det dags för en cliffhanger till nu? Ja, men det är bra. Det är bra. Håll oss på halster för fan. Det är din fulla rätt att göra det. Jaha, så att nu lär väl han bli misstänkt igen då, antar jag. Eftersom han var där och hade rätt skjorta och allt vad det nu var.
Och en liten lastbil.
Och en liten
den
lastbil.
Den kan ha spelat en viss roll.
Det. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och mer om det nästa torsdag då? Är det så vi ska tolka det hela?
Ja, men det tycker jag. Mm. Det passar väl bra.
Och däremellan kommer en måndag och jag har faktiskt en liten rövhatt förberedd. Men lite samhällsinformation innan.
Ja, en sak. Hur ställer du dig till en live på lördag?
Tackar, tackar. Ja, varför inte? Jag försöker fundera på var i världen jag är. Jag är på kolonilotten då. Det går utmärkt.
Jag tycker det skulle vara härligt.
Är det dags?
Jag tycker det.
Ja, det var länge sedan. Du har inte beredskap eller något då?
Nej. För fasen, det har jag ju haft hela veckan.
Du har jobbat dygnet runt. Nu får du... Ja, men vi bestämmer då. Live på lördag. Ska vi säga, nu ska vi säga melodikrysset är 10. Ska vi säga 11.30? Eller är du på tennis då?
Nej, 11.30 passar mig utmärkt.
11.30 på lördag, live på Instagram. Så som i gamla goda tider.
Mm, vad härligt. Det ska bli roligt.
Någon annan samhällsinformation du vill dynga ut innan jag känner rövhatt?
Jag tycker att ni ska hålla utkik på Ljungdal och Ginghede, för där kommer vi också marknadsföra denna livesändning lite grann.
Mm.
Bland annat. Det finns mycket annat göttigt där man kan ta del av också naturligtvis. Och vill man komma i kontakt med oss så går det bra på hej@ljungdalochginghede.se.
Där satt den.
Men du, vi ska väl inte nöja oss här, va?
Nej. Det vore ju tråkigt om jag inte fick så att säga brinna av lite grann.
Ja, verkligen. Jag har sett fram emot det här.
Lenas rövhatt.
Idag ska jag ge mig på de döda tingen.
Jaha.
Mm.
Trösklarna som man slår i tårna i, eller?
Ja, nej, men alltså det är oftast så riktar jag ju min ilska av så att säga homo sapiens av kött och blod och ja, de mänskliga beteendena.
Det händer, ja.
Mm. Mm, jag har en lång lista även på dem, men idag tänker jag faktiskt ge mig på de döda tingen. Men nu när jag tänker efter så är det ju egentligen homo sapiens bakom det döda tinget som jag hatar. Men låt mig ta det så här. Vitvaror
Mm-hmm. Hatar du vitvaror?
Nej, nej, de är bra att ha. Man kan ju så att säga kyla sin matlåda och tvätta sin småbyxa.
Ja.
Men det finns ett fenomen som jag fullständigt hatar. Och detta blev jag exponerad av över när jag var ute i skärgården. Det är vitvaror som... Alltså, det är ju jag som så att säga drar igång. Vitvaran säger inte till sig själv så här, nej, men om vi inte skulle ta och tvätta lite småbyxor idag, utan just det är ofta det, så att säga igångsatt.
Man kan säga att just det, du är som målsman där.
Ja,
det, det är liksom det i den ju, ordningen. Du bestämmer.
Rörelsen har ju initierats av en mänsklig hand så att säga.
Ja. Mm. Ja, just det. Ja.
Så att jag stoppar in mina kläder där och trycker på play som det heter. Och sen håller den där på i olika lång tid beroende på vad man väljer för tvättprogram. Sen när den är klar, då brukar det oftast komma en liten signal. Pip, pip, pip. Så. För att säga, nu är jag klar. Pip, pip, pip. Och när man sätter på maskinen så står det typ så här 2:30.
Det är väldigt exakt. Det, på våran kan det vara 2:32. Det är ja, liksom väldigt, exakt, väldigt exakt
den tidsangivelse. Den estimerar ju en tid utifrån vilket program, temperatur och framförallt vikten på tvätten. Men då säger pip, pip, pip. Dömer min förvåning att den pip, pip, pip. Ända tills jag öppnar maskinen. Och jag tänkte, jag ska vänta ut dig din jävel. Jag kommer nu att vänta ut dig din jävel. Du har mött din överkvinna i envishet.
Det är lyckades helt du?
Nej, det är helt orimligt att du ska tjuta. Tänk om jag hade ett, legat i badet.
Ja.
Två, gipsat min sons ben. Eller gjort någonting annat.
Att du hade gipsat din sons ben när tvätten precis blir klar.
Ja, det
alltså
typiskt.
Det är ju, ja, vilken otur.
Nej, men det finns ju ändå saker som man så att säga varken ibland kan inte och ibland vill inte bara resa sig upp och lämna. Jag förstår den första pip-pip-pip. Det blir lite som en signal så här, ja. Nu är jag färdig.
Jag är färdig. Ja.
Färdig.
Ja, ja, ja. Alltså det är ju väldigt sällan som man också har det behovet så att säga att direkt, i samma minut som den är klar, rusa och stad för att så att säga påbörja sin tumlingsprocess.
Ja. Och så här, om du missar första pipet, då får du på något sätt känna efter. Vad fan, jag satt i en tvättmaskin för ett par timmar sedan. Den borde vara klar. Det har inte börjat mögla på 45 minuter. Varför?
Nej.
Nu kommer jag på att egentligen är det inte maskinen jag är sur på, utan jag är sur förmodligen på någon tysk ingenjör.
Men är det för att den står och läcker lite ström när den står i någon slags standby-läge? Är det det som...
Men är det
den
så
orolig för?
Vi ska lösa eller? Klimatkrisen? Är det att den tyska ingenjören från Miele har så att säga kommit på att vi måste stänga... Hur mycket el drar det inte att någon jävel ska stå... Pip, pip, pip?
Ja... Ja, men,
kan
och
du
det är
inte
likadant...
bara självdö i samma sekund som du har gjort din sista rotation? Självdö och lägg ansvaret på mig. Jag tar på mig det hela ansvaret att tömma dig från din buk. Din buk!
Men alltså, kan vi inte då också i samma andetag prata lite grann om mikrovågsugnens beteendemönster? För att där har vi ju samma princip, va? Den står och piper och piper och piper. Och då blir jag så jävla provocerad för att då har jag lust att skrika åt den. Men tror du verkligen på fullast allvar att jag på 60 sekunder har glömt bort att jag har ställt in en tallrik? Nej, utan det som har skett är att jag har utnyttjat de här 60 sekunderna till att unna mig ett toalettbesök eller någonting annat under tiden.
Om inte annat så borde ju inte hungern ha försvunnit medan du ställde in maten.
Just det.
Den borde ju så att säga stegra istället.
Ja, du tänker så att det är därför den kanske signalerar då som för att försäkra sig om att du glömmer väl inte bort att du är hungrig nu och ägnar dig åt någonting annat istället här.
Nej, men det är så dumt. Varför har man gett maskinparken makten över decibel så att säga nivån
grejen
i ens hem?
Ja. Nej, jag fattar inte. Alltså, jag kan fatta den här mekanismen i våra veckaklockor. Alltså snosgrejen, va?
Ja.
Då väljer du ju, det föregås ju av ett aktivt beslut att jag vill bli påmind om 10 minuter.
Ja, men det är jävligt jobbigt om man har en veckaklocka som när den ringer säger pip, pip, pip och sen no more. Det är jävligt. Jag tror att uspen med en veckaklocka försvinner i det, ja, faktiskt.
Men det jag vill ändå liksom betona eller adressera här, det är ju att här har du ett fritt val.
Ja,
alltså du väljer själv, hur många påminnelser vill jag få egentligen?
Ja, men människor som snosar är ju också en jävligt märklig sort.
Ja, det, ja, verkligen, i alla fall att dela hus och sovrum med.
Ja, exakt.
Det är värdelöst.
Jag ska gå upp nu, men jag kommer också att bara ligga kvar i 40 minuter så att jag säkerställer att du inte...
Du vaknar jag tidigare.
Du kommer absolut inte kunna somna om. Och då kan man ju ställa frågan, men varför ställer du inte klockan 40 minuter senare och gick upp på det? Då får du ju också sova 40... Det där är en jätte... Det där kan vi ta en helt särskild ordning. Mm. Men jag skulle i varmaste hand... Du vet ju, när man köper tvättmaskiner och olika typer av saker så finns det nu för tiden klisterlapp på. Och där det står A plus och så 4. Mm.
Det är energideklarationer.
Exakt, där får man ju reda på energi. Man kan få reda på hur tyst den är medans den så att säga skvalpar runt. Men jag skulle här vilja öppna upp. Jag vill inte vara den som bara gnäller, utan jag vill också leverera olika typer av problemlösningar på det här. Jag
konstruktiva
med.
Sådana, ja.
Kanske att man skulle på den lappen föra på vilket sätt maskinen kommer uppmärksamma dig på den är klar. På vilket sätt? Kanske ett litet ljudprov så man kan trycka på den och så här få höra. Aha, den där signalen är ganska trevlig.
Men det kanske...
Och framförallt intensitet och längd på varselorganet.
Det, för min del skulle det räcka om det står den här maskinen kommer fan i mig tjata hål i ditt huvud innan du så att säga öppnar luckan och tar ur tvätten.
Ja.
Alltså jag behöver inte ha decibel, det räcker, alltså det behöver inte vara ett särskilt högfrekvent ljud för att jag ska störas på det där. Det räcker att det finns där. Det är nästan ännu värre när det bara är ett knappt förnimbart ljud men ändå ett biljud någonstans i fjärran som gör sig påmint. Det är nästan värre än att jag får...
När man liksom rycker till bara så här, hörde du det där?
Nej, är det en brandvarnare som har dåliga batterier eller... Är det din eltandborste som nu påminner om att du ska borsta tänderna eller har du mikrat något? Ska du äta?
Gud! Gud! Någon familjemedlems dildo ligger och surrar ett hörn. Mikronväser. Tvättapparater. Nej, fy fan, det är som ett jävla flipperspel hemma. Nej hörni, nu ska vi avrunda. Vi bara konstaterar att man över vitvara i maktordning. Mm. Håll du in din käft och tvätta mina små byxor.
Just.
Tack. Det var det jag ville säga.
Åh, gud. Det här var en rövhatt faktiskt som jag hade också viss igenkänningsfaktor i. Mm. Kanske är det som är grejen att du nu har lämnat homo sapiens för ett ögonblick och förargar dig över de döda tingen.
Död man.
Död man. Det är där vi möts.
De döda männen.
Underbart.
Hörrni, live på lördag 11.30 på Instagram, veckans spaning på måndag och så är vi tillbaka med Olle Möller på torsdag. Det är lite så vi jobbar.
Mm, det är som
och
en härlig...
Och så tycker jag att ni ska gå iväg och köpa tidningen Filter. För där pratar jag om true crime och true crime-poddar, bland annat.
Det var en väldigt välskriven text. Jag fick ju läsa den innan den, så att säga, gick i tryck.
Mycket bra. Jag tror jag fick in ditt namn.
Snyggt
i alla fall
foto också.
Tack, jag tror jag också fick in ditt namn 3 gånger i artikeln.
Ja.
Vad har vi på med Ginghede?
Nej, knappt död ingenting, man. Sa du. Ja, död man.
Hörrni, ta hand om er.
Må så väl, ta hand om er. Hej.
Bye.